2006 så befann jag mig i Japan. Då undervisade jag mest engelska för barn och ungdomar, även för en del vuxna. Och den yngsta klass jag hade, de var 4 år tror jag. Det ska börja se tid att lära sig engelska, men det var ju mest... Man lekte lekar och man sjöng lite sånger. Jag försökte i alla fall. Och de var kanske, jag vet inte, 4-5 stycken. Så. Men så var det en tjej som... varenda gång hon kom dit och jag började prata, hon började storvråla. Och grät och grät och grät så fort jag tittade på henne. Och... det var svårt här, och det är inte så vanligt med utlänningar där, och jag såg annorlunda ut och jag var man och jag vet inte. Så, men varenda gång så fort vi började där så började hon storgråta och jag kände, hur ska detta gå? Hon ville inte alls vara där och hon ville inte alls lyssna på vad jag hade att säga, och någon som försökte översätta fanns det också då. Så för att försöka hjälpa dem lite så. Men sen i slutet av mitt år så var det helt annorlunda. För då var hon den här tjejen som klättrade och klängde på mig mest av alla. Hon hade liksom vant sig vid min röst. Hon hade vant sig vid en främmande man från andra sidan jorden. Och hon... hon var väldigt trygg i gruppen. I början så var ju föräldrarna också med, men i slutet så behövde de inte det. Så det var en stor förändring där. Så det var gott så. Den lilla bilden kan ni ha med er i tanken idag. Men förra veckan, två veckor sedan blir det ju, så läste vi om att Jesus sa att han är världens ljus. Och det blev ett samtal runt omkring det, och när Jesus och judarna där hade samtalat färdigt, så det, jag kan läsa hela kapitel 8 i Johannes evangeliet där de samtalar om det, så det slutar med i alla fall att de vill stena Jesus. Men Jesus, han går vidare och så får han möta en man som varit blind sedan födseln. Och för att bekräfta det samtalet han precis har haft där, så säger han att så länge jag är i världen så är jag världens ljus. Och så helar han den blinde mannen så han får synen tillbaka. Och det är i efterspelet kring den händelsen att Jesus helade den mannen som vi befinner oss idag. Alltså i den text som vi ska läsa idag. För när den mannen får sin syn tillbaka så leder det inte bara till jubelrop och glädjeyttringar. Utan eftersom Jesus, han hade gjort det på en sabbatsdag, så kan fariserna omöjligt tro att Jesus är sänd ifrån Gud. Så de börjar förhöra den här mannen. Hur gick det till när du fick tillbaka din syn? Och så förhör de hans föräldrar. Är det säkert på att han har varit blind? Så, jo, men det är säkert, säger de. Och han kan svara för sig själv. Och så förhör de mannen igen. Och de vill försöka få honom att tillskriva Gud äran och inte Jesus. Men allt den här mannen kan säga är att innan så var jag blind och nu så kan jag se. Och så säger han så här till fariseerna, och då läser jag från Johannes 9, vers 30. Han svarade, ja, det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom, du föddes syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och så körde de ut honom. Jesus, han får så småningom höra att de har liksom kört iväg mannen, och så träffar han själv honom igen lite senare. Och då säger han så här: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda. Några fariseer som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom: är kanske vi också blinda? Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Det är väldigt provocerande ord som Jesus säger här. Fariseerna var ju en grupp som var väldigt övertygade att de hade rätt i allt. Att de visste hur man skulle se saker och ting. De såg det så som man skulle se det. Och det är inte konstigt att de reagerar på Jesu undervisning. De var så övertygade att den här blindfödde mannen hade fötts så för att han var syndig allt igenom. Och så alltså, vilket resulterar då i att de vägrar lyssna till honom, vägrar se att det som hänt honom är något gott. Så det var en väldigt lång bakgrund, men det är hela det här sammanhanget som försiggår, det som Jesus säger i den text som jag ska läsa nu. En diskussion på ifall Jesus var från Gud, om han var profet, om han var Messias. Vilket vi också hörde förra veckan att det fanns flera som gjorde anspråk på. Jag vill läsa ifrån Johannes 10 idag. Från de första verserna. Står det så här: sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfällan genom grinden, utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster. Vi pausar där i texten lite. Men för att fullt ut förstå Jesu liknelse här, så behöver vi också sätta oss in i den kontext som Jesus berättade den i. När vi läser det här och när vi hör om får framförallt, så är det väldigt lätt att man tänker sig, man ser framför sig öppna landskap, böljande kullar, gröna kullar, och fullt med får, och så några herdar som går där också. Men det är inte den bilden som Jesus förmedlar. Och detta beror delvis på det sätt som texten är översatt. För det ord som här är översatt till grind, det skulle hellre stå dörr. Och det ord som är översatt till fårfälla skulle hellre stå gårdsplan. För om vi tänker oss en liten judisk by på den här tiden, så ägde de flesta familjer några får var. Och husen i byn, de hade ofta en liten gårdsplan omgiven av höga murar, och där inne hade man sina får. Och eftersom varje familj bara hade några får var, så klarade man inte av att ha varsin fåraherde, utan en fåraherde hade hand om flera familjers får. Och varje dag kom då herden för att ta med fåren ut på bete. Så gick han från hus till hus. Och eftersom grindvakten då, eller rättare sagt dörrvakten, kände igen herden, så släpptes han in på gårdsplanen, och så kunde han kalla på fåren. Jesus, han berättar att herden ropar på fåren med dess namn och förut dem. Och det finns bevis från den här tiden att fåraherdar faktiskt kallade sina får vid namn, att de hade namn på fåren. Och eftersom fåren här då känner igen herdens röst, så följer de med ut till de öppna landskapen och för att beta. Något som inte skulle ha skett då om det kom någon i syfte att röva bort dem. Där skulle inte fåren känna igen rösten och inte följa med. Och det är intressant när man läser i Johannes evangelium. För flera tillfällen så märker vi hur Jesus kallar sina får vid namn. Och detta blir också ofta tillfällen som för de personerna blir en vändpunkt eller ett väldigt starkt ögonblick i deras liv. Starkast blir det kanske för Petrus efter att Jesus har uppstått. Säger Jesus så här till honom. Han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en herde för mina får. Fåren följer efter sin herde för att de känner igen hans röst. Känner du igen Jesu röst? Varje dag så tror jag Jesus kommer till din dörr och knackar på och ropar på dig. Kallar dig vid namn och vill leda dig genom den dagen. Vet du vilken av alla röster som talar till dig som du ska följa? Vi lever i en tid som ett slags brus med mängder av röster som vill tala till oss. Som vill försöka leda oss åt alla möjliga håll. Många röster vill också leda dig så långt bort från Gud som möjligt. Men du ska vara förvissad om att Jesus han alltid kallar på dig. Han kommer alltid till din dörr och kallar dig vid namn. Han vill gå före dig och han vill leda dig. Lyssna till hans röst, för det är den tryggaste röst vi kan lyssna till. Psalmisten skriver så här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. De dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Om vi går tillbaka till bibeltexten för dagen så, och fortsätter där vi pausade innan. Så likt väldigt många gånger när Jesus berättar liknelser så märker vi att de som lyssnade inte riktigt förstår vad han menade. Kanske är att de inte vill förstå. För den här gången så handlar det om fariseerna och de judiska ledarna. Det är det man syftar på med orden tjuvar och rövare. Som vi läste innan i första versen. De som förolämpade och kastade ut den blindfödde mannen som Jesus hade helat. För att han gav Jesus äran. Han kände igen Jesu röst. Och såg honom som sin herde. Och följde honom så fort han förstod vem han var. Kanske att de judiska ledarna inte vill förstå. För att det skulle kräva så mycket av dem. Det skulle betyda att de helt skulle få lägga om sina liv, helt vända om och gå emot så mycket som de tidigare genom hela sitt liv varit med och byggt upp. Okej, vi läser vidare. Johannes 10 från vers 6. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Läser vi en vers till så säger Jesus, jag är den gode herden. Men det sparar vi till nästa vecka. Dessa texter hör ju egentligen ihop, men det finns mycket att säga, så vi väntar med det till nästa vecka. Men nu när vi har kommit till den här delen av texten så ska vi inte fortsätta tänka att vi är kvar inne i byn bland de smala gatorna och gårdsplanerna. Utan nu får vi tänka att platsen för det som Jesus berättar nu är ute på de öppna landskapen där fåren får beta. För det var också så att på varma sommardagar så stannade, det var inte helt ovanligt att man då stannade ute över natt på fälten. Och där hade de då också tillfälliga steninhägnader där de samlade fåren på natten. Och överst på de stenmurarna så la man törnen och sådär, så inte vilda djur skulle komma in där. Så inne i den här inhägnaden var fåren trygga så länge som ingången var säkrad av heden. För heden, han sov ofta i ingången eftersom det inte fanns någon dörr, någon grind eller någon dörrvakt. Så Jesus, han gör sig själv till denna dörr. Först så är han heden vars röst fåren följer. Och sen så är han dörren som räddar fåren. Och nästa vecka kommer han upprepa att han är heden igen. Den sanna heden. Han säger, alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Alla som kommit före mig. Det är inga små ord. Men han menar såklart inte de profeter och så som före honom var sända ifrån Gud. Utan Jesus, han anspelar på de falska ledare, de falska profeter och falska messiasgestalter som inte var helt ovanliga på den här tiden. Men som vi också redan varit inne på så går ju också kopplingen här till de judiska ledare och fariserna här som inte såg något av det som Jesus gjorde som positivt. De som inte kunde bortförklara att Jesus så radikalt hade ändrat livet för den här mannen som var född blind men nu kunde se. Trots alla tecken och under så vägrade de se Jesus som Messias. För han gjorde på fel sätt. Han helade på fel tillfälle. Han talade med fel ord och han gjorde inte som de brukade göra, som de alltid hade gjort. Jesus, han kom med något nytt, något radikalt, något livsförvandlande. Och det är väldigt uppenbart vad syftet för en tjuv eller en rövare är. De ser bara till sig själva. De ser bara till sitt eget och struntar i om man tar bort något gott ifrån någon annan människa. Men de får heller inte många får som följer dem frivilligt. Och detta hör ju också ihop med att Jesus säger att han är grinden. Eller dörren då. Det är så totalt radikalt annorlunda. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Kontrasten är så stor. Betoningen ligger ju här på säkerheten och förvissningen att fåren ska få ett fullvärdigt liv. Att de ska kunna gå in och ut och att de liksom ska finna bete. Inte bara att någon vill sätta dem på plats och tala om så här eller så här gör man. Heden har inget behov av att se efter sina egna intressen, utan hans prioritering ligger i fåren. Om du hittar en kung likt det så har du hittat Guds utvalde. Men Jesus prioritering ligger i oss. Han vill vårt bästa. Tjuven kommer för att döda. Jesus kommer för att ge liv. Och bilden av en herde och sina får, det är också en väldigt vanlig bild i Bibeln i relation till en kung och dess folk. Men vem som helst kan egentligen kalla folk att följa efter sig. Men tecknet att det är en riktig kung, det ligger i responsen från hjärtat. När folket hör hans röst och i kärlek och tillit följer honom. Och löftet om liv i överflöd, det är lika relevant idag som någonsin. För så mycket idag kräver våran tid, men kväver våra liv. Fler och fler upplever hur otillräcklig materialismen är, till exempel. Vår tids största avgud. Det går att köpa oändligt med saker och lägga pengar på alla möjliga ting. Men det räcker inte till för att möta den här djupaste längtan som finns i varje människa. Så många tjuvar och rövare har kommit med sina lögner och vilselett så många bara för att lämna dem att dö. Så många tjuvar och rövare kanske har talat in i ditt liv för att försöka vilseleda dig. Men det leder ingenstans i längden. Och kallelsen idag för Jesus får det är att återigen lyssna till hans röst och där finna livet som flödar över. Och vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att det är ett löfte du ger, Herre. Jag tackar dig för att vi får komma till dig och du finns där och vill fylla våra liv med allt som är gott. Du vill låta våra liv flöda över av ditt goda, Herre. Hjälp oss att sålla i allt som talar till oss och lyssna på din röst, Herre. Tack för att du vill leda oss på varje dag genom livet, Herre. Tack för att du vill leda oss på goda vägar, Herre. Leda oss genom livet. Hjälp oss att lyssna till din röst. Och hjälp oss att gå in genom den grind som du är, Fader. Och in där finna den tryggheten som finns i dig, Herre. Jag ber för var och en här idag som känner sig otrygg, som känner sig vilse. Fader, jag ber att du ska leda rätt, Herre. Jag ber att du ska leda in genom dig själv, genom den dörr som du representerar, in i din trygga famn, Herre. Hjälp oss att där inne få känna hur du ger oss den trygghet vi behöver i livet. Amen.